Oh, come here. Under december månad så är det ju lätt att följa kyrkåret. De fyra adventssöndagarna med sina teman. Julen. Men jag började fundera. Vad ska sägas senare? Både i avslutningen av ett år och i början av ett annat. Och av någon anledning så drogs mina tankar till öknen. Det är ett märkligt tema kan man tycka, men det är ju ett tema som det finns ju fantastiska berättelser i Bibeln som utspelar sig i och runt omkring öknen. Förra söndagen så läste vi om Israels folk som fick spendera 40 år i öknen för att de inte litat på att den Gud som fört dem ut ur Egypten och genom öknen också skulle föra dem in i det som han hade utlovat, in i Kanaans land. Folket vandrar ganska snabbt upp fram till gränsen och står inför allt det som Gud en gång har sagt till Abraham och fäderna. Det land som de ska få, inte som gäster och främlingar utan som sitt land. Och så skickar de in spejare. Och spejarna kommer tillbaka och säger att det är ett fantastiskt land. Flyter av mjölk och honung, det är också ett lite märkligt begrepp. Utifrån vår tid. Men det är ett fantastiskt land. Men det kommer aldrig gå att erövra det. Städerna är för stora. Murarna är för tjocka. Folket är för starkt. Det kommer aldrig gå att få det som Gud har sagt. Och ledarskapet hakar på. Och folket blir stående. 40 års vandring i öknen, det blir en självuppfyllande profetia. Folket klagar inför Gud. Har du fört oss ut i öknen för att dö? Är det det du ville liksom? Hade vi inte bättre i slaveriet i Egypten? Och Gud säger ungefär så här att låt det ske som ni själva säger. I öknen kommer ni att dö. Men Bibeln beskriver också de här 40 åren i öknen som en tid av förberedelse. Därför att det kommer en yngre generation och den generationen ska få gå in i det land som Gud har lovat att ge sitt folk. Och för den generationen så blir de här 40 åren en tid av förberedelse. Och Gud låter hälsa. Vi kan läsa i femte Mosebok, det åttonde kapitlet, verserna 2-3. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen för att tukta dig och sätta dig på prov. För att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna. Något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd, utan av alla ord som utgår från Herren. Det som är intressant med de här orden är att de dyker upp ganska långt senare i Nya testamentet. När Jesus förbereddes inför sin tjänst, det står att den helige ande leder honom ut i öknen, inte i 40 år men väl i 40 dagar. Så till slut så blir han hungrig. Och fienden, djävulen, uppenbarar sig och han försöker få Jesus att tappa fokus från det som Gud har kallat honom till att göra. Djävulen utmanar Jesus att förvandla stenar till bröd för att stilla sin hunger. Vad svarar Jesus? Jo, han plockar upp dessa då över 1000 år gamla ord som Mose fick förmedla. Det står skrivet, säger Jesus. Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Herren. Jag tror att det kan vara en uppmaning till oss idag inför det Gud vill förbereda oss för. Både Mose och folket och Jesus får den här insikten om att det finns någonting som ger stadga åt allt annat. Guds ord. Bland allting annat som rör sig och som inte alltid är så hållfast, så finns det någonting att verkligen bygga vidare på. Idag så ska vi gå till en annan ökenscen. Genom perioder av historien så har människor frivilligt sökt sig ut i öknen för en tid av stillhet, avskildhet, bön, eftertanke. Och det finns ju en hel kategori inom kyrkohistorien av så kallade ökenfäder som gjorde just detta. Mellan år 200 och 400 efter Kristus. Vi får ta hit Peter Halldorf från temahelg. Ökenfäderna, människor som frivilligt lämnade allt av civilisation för att bege sig ut mitt i ingenting. På ett sätt skulle jag inte bli dugg förvånad. Det här är en gammal tradition. Men på ett sätt skulle jag inte bli dugg förvånad om den trenden någon gång dök upp på nytt i framtiden. Vi lever ju ett samhälle idag där vi alla, tror jag, stressas lite grann av den ständiga tillgängligheten. Det ständiga mediebruset. Aldrig är det helt tyst. Kanske får vi se en sådan trend i framtiden. Men i Bibelns värld så är ju öknen aldrig ett mål i sig självt. Utan öknen porträtteras ju ständigt som en tid av förberedelse. Men det är ju aldrig det som är liksom slutmålet. Man kan ju välja att självmant bege sig ut i öknen. Men man kan också hamna där av helt andra anledningar. Omständigheter leder en dit. Plötsligt inser man att oj, det här var inte det jag hade tänkt från början. Men här är jag. I Bibeln så berättas det om öknen som en bokstavlig fysisk plats. Och det är också det som dominerar stora delar av landskapet i Israels land och runt omkring. Men öknar kan ju också finnas rent symboliskt. Ett tillfälle, eller en längre period, eller ett inre rum där man känner liksom att det är bara tomt och torrt och öde. Jag tror att det kan finnas liksom en romantisk bild av öknen, kanske framför allt i vår tid. Tänk om jag för en enda dag kunde slippa allt som susar runt omkring. Man kan ju föreställa sig själv, hur är det då att uppleva sig vara mitt i en öknen? Man kan inte se någonting annat än sanddyner. Det finns liksom ingenting. Jag tror att för egen del skulle en möjligen romantisk bild ganska snabbt bytas in i vanmakt. Vad är detta? Vad är det som händer? Och då är ju frågan, tror vi att Gud kan välja att använda ett tillfälle av öken för att förbereda oss eller mig för något annat som vi ännu inte kan se? Vi ska gå till början av Andra Moseboken. Det har gått flera generationer sedan Josef ledde sin släkt till Egyptens land undan en hungersnöd. Och de blev välkomnade med öppna armar. Josef fick en betydande roll att spela i Egypten under den här tiden. Men Josefs pappa Jakob är död. Och Josef är död. Och alla de från den generationen är sedan länge döda. Nya tider har kommit och Josefs släkt, Israels folk, börjar allt mer betraktas som ett hot. ett problem, en belastning. De har tvingats in i slaveri och den egyptiska statsmakten försöker begränsa födseln av judiska pojkar av rädsla för att de en dag ska bli för många och göra uppror. Många gånger när jag läst den här berättelsen har jag tänkt, ja, det resonemanget känns igen även i andra tider, även vår. En pojke, Mose, räddas från en för tidig död och han får växa upp i faraos palats. Men en dag så hinner hans bakgrund i kapp honom. Han kan ju inte undgå där han går ut att se de som han vet är hans eget folk. Hur de får lida, hur de går runt och släpar och slavar. Och en dag så väljer Moses sida. Han ser en landsman bli misshandlad av en egyptisk vakt. Och så gör han, jag vet inte riktigt vad han tänkte, men han dödar den egyptiska vakten. Men han tror att han gör det i hemlighet, men så är det inte fallet. Någon har sett honom, ordet sprids. Och Mose, från att ha haft allt, tvingas fly. Var flyr han? Jo, ut i öknen. Vi läser ifrån det andra kapitlet och vers 15 och framåt. När farao fick höra vad Mose hade gjort ville han få honom dödad. Men Mose flydde undan farao och slog sig ner i midjaniternas land. Där höll han till vid en brunn. Prästen i Midjan hade 7 döttrar. De kom och öste upp vatten och fyllde hoarna för att vattna fåren åt sin far. Men några herdar kom och körde bort dem. Då ingrep Mose och hjälpte dem och sedan vattnade han deras får. När de kom hem till sin far Reguel frågade han, varför är ni hemma så tidigt? De svarade, en egyptier hjälpte oss mot herdarna. Han öste till och med uppåt oss och vattnade fåren. Var är han nu? Frågade fadern. Varför tog ni inte med honom? Säg till honom att han kommer och äter med oss. Och Mose beslöt sig för att stanna hos prästen. Han fick dennes dotter Sippora till hustru. Hon födde honom en son. Mose gav honom namnet Gershom, ty, sade han, jag är en främling i detta land. Mose kommer att spendera 40 år i öknen. Och det enda vi egentligen vet om den tiden är det som han själv uttrycker. Jag är en främling i detta land. Det är egentligen inte här jag är hemma. Men här har jag hamnat. Vad tänkte han? Vad kände han? Var han bitter? Var han besviken? Sprang han ut om nätten och bara skrek ut sin frustration? Det var inte det som var ursprungsplanen. Han fick varken ett fortsatt liv i palatsen och han fick inte heller betyda någonting för sitt folk. Det var ju förmodligen det som hade fått honom att gripa in. Ingenting av det han hade hoppats på, ingenting av det han hade tänkt på. Utan han får fly rakt ut i öknen där det finns bara sand. Och man kan fundera, var det ens självklart för honom att den här ökentiden skulle få ett slut? Det år. Eller gav han till slut upp och tänkte att nej, men det var väl så här det blev. Det blev inte bättre än så här. Det enkla svaret är ju som sagt, vi vet inte. Man kan själv föreställa sig i hans situation och tänka, hur hade jag reagerat? Vad hade det gjort med min tro, med mitt psyke? 40 år i öknen är en enormt lång tid. Om Mose hade blivit kvar i öknen, då hade vi ju förmodligen inte läst hans berättelse idag. Vad var det då som hände? Vi går till det tredje kapitlet och så läser vi verserna 1-6 och 13-15. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, till du står på helig mark. Och han fortsatte. Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Och från vers 15. Från vers 13. Då sade Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då säga? Gud sade, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till honom. Och Gud fortsatte, säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt det till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Mose hittar inte sig själv i öknen. Det är ett populärt uttryck idag. Jag måste åka iväg och hitta mig själv. Utan han blir hittad av Gud. Förmodligen var det ju så att Gud hade varit med Mose varje dag de här 40 åren i öknen. Men det är troligt att Mose själv aldrig hade reflekterat över det eller tänkt på det. Vi vet ju som sagt inte. Men mötet med Gud är det som ger mening både åt de här 40 åren som har varit och också åt det som skulle komma. Vad är det Mose får lära sig? Vad tar han med sig ifrån det här mötet som ger honom mod och stadga åt ett 40 år långt, mycket framgångsrikt ledarskap? Alltså från att vara glömd, borttappad, absolut ingen, så får ju Mose en helt annan roll. Bibelns vittnesbörd är ju till och med att Mose, som han hade inte ens omskurit sin son, hade han inte ens följt det grundläggande förbundsbudet för Israels folk, så kanske var han upplevde sig själv vara ganska långt från Gud. Det står ju till och med i Bibeln att Mose kommer vara en av de personer som står allra närmast Gud. Från ingen, mitt ute i öknen, bortglömd, borttappad av sig själv också kanske, till något helt annat. Om man läser hela sammanhanget, läser kapitlen efteråt, så är det ju så att Mose säger inte ja Gud direkt. Gud får ju övertala honom. Gud får lägga ganska mycket energi på att övertala honom till och med. Men låt oss idag dröja vid hur Gud presenterar sig för Mose. Jag tror att det finns någonting där som får betydelse för allt det som kommer efteråt. Mose har gjort en lång tur med fåren. Han går till andra sidan av öknen. Plötsligt får han syn på en brinnande buske. Och det är inte alls säkert att det första han tänker är att det måste vara Gud. Utan han tänker bara att det är en buske som brinner. Så blir han nyfiken och går dit. Och då talar Gud till honom. Mose, Mose. Och Gud presenterar sig som Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och där och då måste nog någonting ifrån hans bakgrund ha liksom trillat ner. Mose inser vem det är som ropar på honom. Och det står att han liksom skyler sitt ansikte. Inte kan väl Gud tala till mig? Och Gud börjar beskriva situationen för Israels folk. Att han har hört deras rop. Att han vill rädda dem. Och av alla människor så är det ju Mose som Gud vill använda för att rädda folket. Han väljer ingen på plats i Egypten. Han väljer den som är långt därifrån. Och så frågar Mose, men vem ska jag hälsa ifrån? Folk kommer ju fråga, liksom, vad har du fått detta ifrån? Och säger Gud, säg, hälsa dem från jag är. I Bibelns värld så är ju inte namn bara någonting estetiskt eller nostalgiskt. Så är det ju ganska mycket i vår kultur. Namn i Bibeln är ju i princip alltid beskrivande. Så var det ju. Mose ger ju sin äldsta son namnet Gershom. Ty jag är en främling i detta land. Och det namnet betyder just främling. Det återkommer gång på gång. Att namn i Bibeln har betydelse. Gud beskriver sig på två sätt i mötet med Mose. Dels beskriver han ju sig som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Med allt vad det innebär av associationer till de löften som Gud gav. Till Abraham en gång, flera hundra år tidigare. Om ett stort folk, om ett stort land. Till Isak, till Jakob. En Gud som är trogen genom släktleden. Och sen presenterar sig Gud också som jag är. Och det går ju att läsa in väldigt mycket i ett sådant. Vad är det för slags namn? Jag är. Jag är. Alltså en tillvaro helt begränsad av tid och rum. Nästan varandets absoluta grundsten. Jag kommer att tänka på engelska frimärken. Det kanske är en konstig bild. Hur vet man att ett frimärke kommer från England? Någon av er som har samlat på frimärken? Det står inte England på det. Det är det enda land som inte skriver ut varifrån det kommer. Varför då? Jo, för att det var först. De behövde inte säga liksom varifrån frimärket kommer. De behöver inte uttrycka sig i relation till någonting annat. Och på samma sätt är det med Gud. Jag är, säger han. Övrig beskrivning, överflödig. Han är den som har varit från början. Jag läste att de här orden, de uttrycker också en aktivitet. Det är inte liksom att Gud är den här som sitter någonstans ointresserad, frånvarande, någonstans bakom molnen. Utan Gud beskrivs ju både här och genomgående genom Bibeln som en Gud som är aktiv. Han griper in, han är intresserad, han är närvarande. Och det här sättet att beskriva Gud återfinns ju också när Mose har lett folket ut ur Egypten och de samlas vid Sinaiberg och får ta emot de 10 budorden. Och ett judiskt sätt att räkna de 10 budorden börjar inte med du ska inte ha några andra gudar än mig, utan det börjar med det som står absolut först i det 20:e kapitlet. Detta är vad Gud sade: jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Alltså innan Gud säger vad han förväntar sig att folket ska göra, så berättar han vem han är och vad han har gjort. Och det är fundamentet för allt det andra. Jag är Herren, din Gud. Mose lämnar öknen som en förvandlad människa. Han tar med sig sin egen familj. Han hade ju fått en familj under de här 40 åren. Så det är inte så att han lämnar liksom allt det som han har varit med om bakom sig. Han tar med sig sin familj. Oavsett vad han tyckte om vistelsen i övrigt. Det han inte vet där och då, som jag vet inte om han hade tackat ja till uppdraget om han hade vetat det. Det är ju att 40 år i öknen, det är ju bara del 1 av 2 för Mose. Det kommer en dag då han får leda Israels folk ytterligare 40 år i öknen. Och han själv får aldrig ta steget in i Kanans land. Han får titta in i det, men han kommer själv aldrig att få se det. Mose beskrivs ju genomgående i resten av hans berättelse som en otrolig ledare med ett stort hjärta för sitt folk. Vem vet, kanske var det ju så att Gud hade en tanke med att någon med erfarenhet av 40 år i öknen kommer passa perfekt som ledare för det som komma skall. Trots att Mose inte visste det då. Även fast för Mose där och då kanske den här tiden bara såg som ett enormt misslyckande, ett slöseri med tid. Liksom vad har de här 40 åren gett mig egentligen? Berättelsen om Mose vistelse i öknen uppmanar oss till tålamod och tro. Mer och mer av vår kultur idag handlar ju om prestation, om effektivitet. Det är ganska många som har konstaterat det att lever man i en tid när man inte tror på Gud, då kokar det ju ner till att värdet för mitt liv bara ligger på det jag själv lyckas uträtta. Det finns inget annat värde. Och då är det en väldigt skrämmande tanke. Vem är jag om jag plötsligt skulle hamna i öknen? Där det inte finns någonting som jag kan utföra. Vilka är vi i öknen? Kanske kan det bli ett tillfälle till självrannsakan. Motiv, identitet, gudsbild. Vad har jag om allt annat verkar ha skalats bort? Om man hamnar i öknen så kan det också vara ett tillfälle att be till Gud, finns det någonting som du vill visa mig här där jag är nu som jag inte hade sett annars? Kanske är det tillfälle att öva sig i tro och tillit oavsett vad känslorna för stunden säger. Det finns en annan berättelse. Gud talar till Abraham och så säger han, blicka upp mot stjärnhimlen och räkna stjärnorna om du kan. Så många ättlingar ska jag ge dig. Och i öknen, säger vad man vill, men där kan man i alla fall se stjärnorna. Jag påminns om den så kallade sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Öknen var inte målet för Mose och inte i någon av de berättelserna som utspelar sig i öknen, i Bibeln i öknen, så är ju öknen målet. Det är alltid en förberedelsetid. Gud hade andra tankar för Mose som han inte såg där och då. Men han lämnade öknen med en erfarenhet av ett möte med Gud själv. Och det förändrade hans liv och hans livsriktning. Han visste vem Gud var eftersom Gud hade presenterat sig. Den Gud som sa, jag är. En Gud som är aktiv i historien. En Gud som har uppenbarat sig som människa. Som Jesus Kristus, för att ge inte bara Israels folk utan hela världen en chans att se honom, att tro på honom, att vila i honom.